Jo. Anholt och Hallands Väderö väst 10, Drogden väst 9, Falsterbo väst 8, Arkona väst 6, Skillinge väst 5. Hammarodde sydväst 6, Hanö sydväst 9, Ölands södra udde sydväst 6, Ölands norra udde och Harstena sydväst 7. Hoburg och Östergångsholm sydväst 8, Fårösund sydväst 6. Landsort sydväst 11, Skarpe sydväst 14, Svenska högarna sydväst 12. Söderarm och Finska ute sydväst 10, Nyhamn sydväst 12, Märket syd 10, Örskär syd 11, Egegrund syd 7, Kuggören syd 6. Brämön sydost 6, dålig sikt, Lungen nordost 8, dålig sikt och regn, Skagsudde nordost 5, Jennesklubb nordost 4, Holmön ost 5. Bjuroklubb sydost 5, Piterörnskär sydost 2, Rödkallen sydost 6, Kemify sydost 7 och så Storön sydost 3 meter i sekunden. God morgon!
Här är Ekot, god morgon! I Ukrainas näst största stad Charkiv har minst 2 personer dödats och flera skadats i ryska attacker under natten, uppger stadens borgmästare. Han beskriver attacken som den största hittills i det ryska anfallskriget, enligt TT. Flera stadsdelar har attackerats med både drönare, robotar, glidbomber och flera bostadshus står i brand. Borgmästaren uppger att minst 40 explosioner har hörts i staden på 1,5 timme. I underrättelsearbetet som handlar om att förhindra terrordåd upptäcker säkerhetspolisen allt fler barn. Det handlar bland annat om barn som uppger att de vill begå attentat. Fredrik Hallström är operativ chef hos säkerhetspolisen.
Vi hanterar väldigt mycket information kopplat till barn som har givit uttryck för någon form av avsikt eller vill göra någonting eller tycker sig vilja göra någonting.
Vad handlar det om för åldrar?
Det är allt ner från 9 upp till över 12 år.
Enligt Fredrik Hallström och Säkerhetspolisen de senaste åren sett en ökning av antalet barn i underrättelsearbetet. Hur många det handlar om kan han inte säga.
Inte sällan så handlar det om information online. Där man sitter i olika grupper och ger uttryck för att det här ska jag göra, det här vill jag göra. Där det också finns andra som gärna vill att någon ska fastna på den kroken att göra något.
Vad gör ni i de här fallen?
Nej, men naturligtvis behöver vi göra det vi alltid gör. Vi behöver ju bedöma om det finns en förmåga och en avsikt och om det finns en materialiserad förmåga, det vill säga att individen också har påbörjat något i någon riktning för att göra någonting.
Som en effekt av att antalet barn i underrättelseflödet ökat har också säkerhetspolisens orosanmälningar till socialtjänsten blivit fler än tidigare enligt Fredrik Hallström.
Jag tror man behöver göra en djup analys och det är inte säkerhetspolisen som ska göra den djupa analysen. Varför det ser ut som det gör. Jag kan verkligen inte svara på det, men det är en bekymmersam utveckling.
Reporter var Henrika Åkerman. 6 unga personer har dött i trafiken på bara drygt en vecka, rapporterar Expressen. Senast för ungefär ett dygn sen inträffade en dödsolycka utanför Gävle där 2 personer nu har omkommit. En av dem en man i 20-årsåldern. Och den 29 maj omkom en pojke i 15-årsåldern i en olycka med en A-traktor i Götene. Trafikverkets presschef säger till tidningen att många unga är ute på vägarna nu i samband med skolavslutningar och firanden. Så byter vi ämne. Vid Håkan Hellströms konsert på Ullevi i Göteborg igår kväll sattes ett nytt publikrekord för arenan, skriver Aftonbladet. 73 162 personer var på plats. Och i och med det så slår Håkan Hellström sitt eget tidigare publikrekord från 2022. Det var Ekots nyheter med Elisabeth Lidén.
P1, Sveriges Radio.
Om en liten stund, morgonens betraktelse i tankar för dagen här i P1. Men först vill bara jag, Magnus Victorin, hälsa välkommen till programmen och sändningarna denna lördag den 7 juni. Pingstafton, och det här brukar kallas för hänryckningens tid. Ett uttryck som fick sin början genom en dikt av Esaias Tegnér. Det är också en traditionell tid för bland annat bröllop och andra festligheter. Och helt fristående här med pingst, vad händer i Naturmorgon denna lördag?
sälar som knorrar. Och fiskläten. Veckans naturmorgon handlar om hur det låter under vattenytan. Och om problematiskt buller från oss människor.
Vi har haft mätningar vid Norra Midsjöbanken som ligger söder om Gotland. Och där har vi inte en enda tyst minut.
Naturmorgon på lördag 10:50.
Och nu tankar för dagen med författaren och föreläsaren Mats Bjurbom.
En av min pappas gamla kollegor brukar ringa mig ibland och vi har hållit viss kontakt under åren, framförallt efter pappas död. Orvar, som han heter, är 18 år äldre än jag och han jobbade ihop med min pappa i många år på det numera nedlagda pappersbruket utanför Borlänge. Nu säger han: "Tur att din pappa är död, så han slapp se när pappersbruket försvann och det eländet som har blivit. Han hade inte gillat det." Ja, det är sannoliken deppigt. Och först skulle ju bruket ersättas av en batterifabrik. Och nu är det meningen att det ska bli någon verksamhet som har med datorer att göra. Tusentals nya jobb blir det nog inte. Och doften av pappersmassa kommer aldrig mer att kännas över samhället. Röken och bullret är borta. Våra samtal varar inte så länge, men jag är glad för påringningen. Pappa ringer ju inte längre av naturliga skäl och det är inte så ofta som jag får frågan hur jag mår från någon som tillhör den äldre generationen. Jag svarar inte helt sanningsenligt utan säger: "Ja, jag är ju snart 67 år så det för med sig vissa krämpor. Man får ta dagen som den kommer." 67, utbrister Orvar. "Då är du ju vid full vigör. Vänta bara tills du är 75. Då kommer alla åkommor som du inte haft förut. Allt jäkelskap. Det går inte åt rätt håll. Men det går ändå." Det här låter ju inte så bra. Men jag inser att hans ord är värda att lyssna på. Som de flesta andra vill jag ju gärna leva i nuet och ta vara på den tid jag faktiskt har. Ändå märker jag att jag gärna slösar med denna resurs. Har ett motstånd mot att göra saker och gärna sjunker ner framför tvn och ser något sövande naturprogram på Kunskapskanalen eller följer med på någon resa i tanken där jag slipper de verkliga strapatserna. Orvar har mer energi i rösten än jag och han börjar lägga ut texten om tanke och handling. Jag lyssnar uppmärksamt eftersom det är något jag kommit att fundera mycket på de senaste åren, nämligen just svårigheten att få något gjort. "Förr var tanke och handling ett", säger han. "Jag tänkte en sak och satte igång direkt. Det var inte svårt. Men nu kan det gå månader innan jag gör det som jag ska. Bara en sån sak som att byta lakan i sängen är svårt, eller att ge sig ut på en promenad." Men vad är det då som gör att vi förändras när vi blir äldre? Vad är det som gör att det är så förtvivlat svårt att skärpa sig? Jag tänker på en annan vän, borta sedan flera år, som sa: "På ålderns höst får man vänja sig vid att förmågorna försvinner. Kraften, snabbheten, flexibiliteten. Men det finns en förmåga som en äldre person kan utveckla och det är den andliga. Och kanske är det just den som utvecklas när Orvar och jag talas vid någon gång emellanåt. Han är en röst från min pappas generation som frågar hur jag mår och det gör mig gott. Det har betydelse för den andliga förmågan, den som spirar inom mig. Det räcker med frågan. Jag behöver inte några svar."
författaren Mats Bjurbom gav oss lördagens tankar för dagen i P1 som även sänds på kvällen. Efter 8 nu på morgonen, P1-morgon direkt som vanligt. Och 2 timmar senare har vi en ny upplaga av programmet Konflikt.
Before I even arrive at the Oval Office, I will have the disastrous war between Russia and Ukraine settled.
Trump lovade skapa fred i Ukraina, och det snabbt.
And it will take me no longer than one day.
Men så blev det inte. Konflikt om människorna i skuggan av de strandade fredsförhandlingarna. När du vill i appen SR Play.
Och satir.
I Radioskugga går jag, Fritte Fritzson, genom veckan som varit tillsammans med alla de radiokorrespondenter som inte får ta plats i det vanliga nyhetsflödet.
Ja, Lars Tumbelin med sin egen satellittelefon har tagit på egen firma.
I Polen så är den breda mitten oerhört smal.
Missa inte Radioskugga i Godmorgon Världen på söndagar, ja, och så på onsdagar då 18.50 och så när man vill i SR Play.
Och nu är vi redo för nästan 2 timmar tillsammans direkt här i P1, Naturmorgon.
Torskhannar kan grymta sig till honor. Sälar har en hel uppsjö med läten. Och tumlaren, vår enda Östersjöval, använder ljud till det mesta. För att navigera, kommunicera och hitta mat. Ljud är med andra ord livsviktigt i Östersjön. Och idag ska vi ta reda på hur det låter där nere. God morgon och välkomna till Naturmorgon i P1. Nu har vi gått in i sommarmånaden juni. Och hos mig så blommar i alla fall syrenerna. Nyckelpigorna har vaknat. Det är surr, det är sång, både från fåglar och små röster som tränar inför skolavslutning. Karin Gyllenklev heter jag. Och idag har vi bytt studion i Radiohuset mot en brygga i södra Stockholms skärgård. Morgonens tema är nämligen undervattensljud. Vad hörs här under den gråsilvriga vattenytan? Hur funkar fiskhörsel? Och hur påverkas liven i havet när vi människor väsnas med till exempel vindkraft och fartyg?
Kontinuerligt buller från fartyg, som vi brukar benämna det. Det skapar, kan man säga, en bullermatta i havet. Och det vi är oroliga för nu då, det är just att den här bullermattan kan maskera viktiga ljud för djuren.
Mer om det här hör vi i timme 2. Och så har vi ju en fältreporter den här morgonen också som är vid ett lite mindre vatten än Östersjön. Och inte lika salt, tror jag. Var är du, Lena Näslund?
Jag är i Sörmland vid sjön Båven. Vid en vik av sjön Båven. Och det är inte så mycket sån här ljuv försommarkänsla, tycker jag, den här morgonen.
det
blåser rätt rejält, fast vi är på läsidan ändå. Men man hör ju i de här stora träden hur vinden tar i ganska så rejält. Och bofinken kämpar förtvivlat för att göra sig hörd. Göken som så fint lät över viken igår kväll har nog svårt att stå emot den hårda motvinden. Men vi ska ju också hålla oss till sånt som utspelar sig under vattnet. Inte bara ljuden, men en del av dem som utbringar de här ljuden ska vi prata lite närmare om. För vi har nämligen med oss filmaren Martin Falklind. Som har gjort Fiskarnas rike och har tillbringat mycket tid med att studera fiskarnas liv i sin rätta miljö. Och dessutom så finns det ett helt gäng här som håller på med märkning av fisken mal. Så det ska vi få med om också.
Underbart. Och så kommer vi få höra malläten, vet jag. Då hörs vi om en stund, Lena. Här vid bryggan i Stockholms skärgård, så alltså solen tittar precis fram bakom molnen och är som en strålkastare rakt i ansiktet på mig och Mattias Andersson, marinbiolog och undervattensljudexpert. God morgon.
God morgon, morgon.
Du jobbar ju med ljud under ytan och så har du också som hobby. Vad är det du tycker är så spännande med det?
Ja, men när man ser ut under vattenytan så vet man ju nästan ingenting av vad som finns där under. Men stoppar man in hydrofon så kan vi få in alla möjliga typer av ljud som inte riktigt vet vad det är för någonting. Och att försöka gräva i de här ljuden, vad är det för något som låter, tycker jag är ett fantastiskt spännande och inspirerande detektivarbete.
Ja, detektiv. Du jobbar ju på FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut. Då tänker man att ni kanske mest vill lyssna efter spionerande ubåtar eller så. Hur kommer naturen in här?
Jo, men för oss så är liksom hela ljudlandskapet viktigt att känna till. Om man ska leta efter någonting där ute så måste vi känna till de ljuden som vi inte är intresserade av. Och där kommer ju bland annat naturliga ljud in, allt ifrån väder och vind men också biologiska ljud. Och de som minns sitt glada 80-90-tal vet att både minkar och sillar har ställt till det en hel del för försvaret genom tiderna.
Ljud från dem har man trott kan ha varit ubåtar, va?
Ja, det fanns möjliga teorier vad det här skulle kunna vara, men det var ju en av dem.
Ja. Vad var det för ljud de egentligen gjorde då? Vad var det de hade för sig, minkarna och sillarna?
Ja, minken simmar helt enkelt med sina framtassar och skapar ett pulserande ljud som man kan anta vara någon typ av framdrivningssystem. Medan sillarna släpper ut luft när de byter djup för att minska trycket i simblåsan.
Ja, en liten prutteliknande.
Ja, det kan man säga.
Ja. Vi har en hydrofon här. Jag tänker att vi ska hissa ner den, alltså en undervattensmikrofon. Vi hissar ner och ser, är det någonting som låter i Östersjön här och nu? Ska vi se. Ja, där är den, ja. Den ser ut som en stor svart pipett nästan.
Ja, det här är en digital hydrofon så att den har både sitt mottagelement och det mesta elektroniken i sig. Så att vi bara pluggar in den i en dator. Ja. Men jag sänker ner den nu.
Så har vi en högtalare kopplad till datorn, man hörde plumset där. Ska vi lyssna? Hur låter det i Stockholms södra skärgård just nu? Det är ganska tyst, Mattias.
Ja, just nu är det tyst. Man hör lite vågskvalp och lite från bryggan här.
Ja. Kan du inte röra hydrofonen lite så får vi lite mer? Vänta, så ska jag rikta mikrofonen här. Får vi ha vårt lilla öra där nere så se om det dyker upp något under morgonen. Jag tänker att vi kan lyssna på ett av dina favoritundervattensljud, för vi har ju inspelning på det. Vill du berätta vad det är vi ska få höra?
Ja, det här är ett blixtnedslag som man har spelat in i Mexikanska golfen. Ett väldigt djupt hav, så det är ett väldigt stort rum och ett härligt eko.
Det är alltså ett blixtnedslag, så som det låter om man är under vattenytan.
Ja, vi har också blixtnedslag i våra egna inspelningar, men inte lika maffigt och mäktigt som det här. Det är oftast mycket regn och andra störande ljud. Så det här var en väldigt bra inspelning på ett ganska djupt vatten i Mexikanska golfen.
Ja. Vi tar det en gång till, tycker jag, för det går ju så fort en blixt. Vad skulle man kunna höra? Nu verkar det inte vara livat precis där vi har sänkt ner hydrofonen. Men vad skulle vi kunna höra i Östersjön nu om man har tur? Om man spelar in här en hel dag?
Ja, det finns ju allt ifrån sälar som låter. Och det är det jag kanske hoppas på här idag. För vi har gråsäl i de här vikarna vi befinner oss just nu. Men av naturliga ljud så förekommer ju fisk. Lite svårare att lyssna på. Annars är det mer vi mänskliga människor som genererar ljud. En fritidsbåt som passerar. Eller att det är någon byggnation på land kan man faktiskt höra i vattnet också ibland. Så att lite blandning av olika ljud. Dykande fåglar är också något vi får in ganska ofta i våra hydrofoner. Plasket när de dyker ner. Mm.
Igår regnade det ju väldigt mycket i de här trakterna. Och jag vet att ni har inspelningar på regn också. Vi har valt att inte ha med dem. Det lät hemskt.
Ja, det blir ett väldigt bred bandigt ljud, ett bara ett rassel egentligen då, som man knappt förstår vad det är. Men när man tittar i datan då ser man att ljudet sakta sakta ökar och sen så hör det bara som ett smatter liksom. Man tror att det är en störning i systemet, men det är regn.
Ja, ja, men vi tänkte att vi hoppar det. Ja, men då har vi fått en liten inblick av i hur det kan låta. Jag tänker att vi ska förflytta oss nu från Stockholms skärgård en liten bit västerut till sjön Båven som ligger utanför Sparreholm i Sörmland, där Lena Näslund är.
Mm, vi står här vid strandkanten. Skönt i lä faktiskt här, fast det blåser rätt så skapligt på andra sidan. Martin Falklind har kommit ner till stranden. Känd nu naturvårdspristagare, Artdatabankens, belönad för Fiskarnas rike, som har sänts på Sveriges Television i tre delar en andra säsong. Välkommen Martin.
Tack så mycket. Välkommen själv till detta malparadis.
Ja, precis. För nu är vi i ett av de områden där malen finns i Sverige. Det nordligaste har jag fått lära mig.
Jajamän, det är det.
Mm. Men du, vi ska ju få vara med om och märka mal för det här gänget som är här från SLU och ifrån Sportfiskarna. Har faktiskt varit upp en ganska stor del av natten, kvällen, natten i hård blåst och regn. Och lyckats fånga ett par malar.
Jajamän, de ligger här ute i den här vaggan och väntar på att få komma upp i den här stora vaggan.
Just det, och där ska de få, en del ska få sändar och andra bara märken.
Precis, och så ska man ta DNA-prov, se hur stor den är. Och så kommer vi då ha, den kommer ligga i vatten. Och vi kommer ha en pump med slang som den har i munnen så att den har hela tiden syrerikt vatten genom gällarna. Mm. Och så vi kommer kunna se den väldigt bra här sen. Kunna studera den.
Mm, härligt. Det här programmet handlar ju ganska mycket om ljud under vattnet. Och jag tänkte vi kan lyssna på hur malen låter.
Det tycker jag vi ska göra.
Har du hört det där någon gång? Live?
Jag har inte hört det live än. Jag har bara hört de här inspelningarna.
Uh-huh.
Det är ju spännande. Alltså de flesta fiskar har ju ljud för sig. Olika ljud. Vilket ju vi människor tycker är jättefascinerande. Och lite konstigt kanske. Men det är ju så. Vatten är ett väldigt bra medium att transportera ljud. På många sätt bättre än luft. Det går väldigt snabbt under vatten.
Mm.
Så det är inte konstigt att de kommunicerar.
Just det. För det här kan man tänka sig en kommunikationsläte mellan malar.
Det är det säkert.
Kan
och kanske även till andra fiskar. Kan vara en varning. Kanske ett lockljud. Det vet man inte.
Nej.
Locka till sig lite byte.
Men du har ju tillbringat mycket tid under arbetet med Fiskarnas rike. Både under vattnet själv som dykare eller snorklat eller suttit och tjuvkikat genom kameran som har varit nere med en sån här ROV, alltså en liten mini-ubåt, eller med kameror som ni har placerat helt enkelt på botten på ställen där ni vet, har tagit reda på att det kommer att hända spännande saker. Vad är dina starkaste upplevelser med att liksom hänga så mycket i Fiskarnas rike?
Oj, det är så många olika upplevelser, men det jag tycker är mest fascinerande, det är ju att i början när man studerar en fisk, då tycker man bara att det är någonting som sprattlar omkring i vattnet och som simmar iväg. Men så upptäcker man ju att om man ska komma de här nära så måste man, jag brukar kalla det, man måste bli vän med fiskarna.
Och hur gör man det?
Ja, man vänjer dem vid det. Man rör sig lugnt, man kommer dem nära, sakta man säkert, håller distans. Så studerar man hur de reagerar, om de ser lugna ut. När de spänner upp fenorna, då vet man, ja, nu håller jag mig lugn här, jag är stilla. Och när man ser att de börjar bete sig naturligt igen, då kan man sakta försöka komma närmare och närmare. Och det här kan ta flera dagar innan man har kommit dem nära. Och till slut så har de lärt sig att jag är inte farlig. De accepterar mig och då börjar de bete sig naturligt. Och det är ju det vi vill ha på film. Att de inte bryr sig om mig. Utan gör precis det de ska göra, så att säga.
Mm. Men då har ni också upptäckt att olika fiskarter reagerar, alltså negativt, på olika saker. Torsken till exempel inte gillar bubblorna från en dykare.
Ja, det märker vi då. Vi får ju prova oss fram med olika tekniker. Men torsken till exempel har vi ju märkt väldigt tydligt. När man dyker med en vanlig dykutrustning, regulator som ger ifrån sig bubblor. Den blir rädd. Den tycker inte om det. Den sticker tjong, så är den borta. Då har vi provat att dyka med något som heter rebreather. Och det är ju ett system där du andas din egen samma luft hela tiden. Avger inte några bubblor med ett reningsverk då. Då är de inte lika oroliga. Men de är fortfarande lite oroliga, så att det kan ta några dagar innan man kommer någon riktigt nära. Så provade vi vid ett tillfälle med en liten ROV. Och om du har varit under vattnet tillsammans med en ROV så låter det ju fruktansvärt. Det är ju 6 motorer som brummar. Så man kan ju tänka sig att de blir rädda för det. De bryr sig inte någonting.
Medan däremot inte rödingen gillade ROV:n, var det så?
Ja, så rödingen tycker inte om ROV:n. Och då märker man det. Man får ju vara ett klart, ofta är de i klart vatten. Och då kan man se det på ungefär kanske 20 meters håll. Att de blir lite stressade av den. Och då ställer man sig still med ROV:n. Står man helt still eller backar till och med undan lite. Och efter en stund så lugnar de ner sig. Då kan man köra lite närmare. När man ser att de spänner fenorna, blir lite stressade, stannar man. Och så håller man på så. Och då har jag upptäckt att gör man så i 3 dagar ungefär, då kan man till slut vara inne och åka i stimmet som en av deras vänner liksom.
Ja,
så man får ha tålamod.
Underbart. Men du, ni har ju också då blivit vänner med gäddan.
Jajamän.
För att få se hur den gör när den jagar.
Ja. Och då är det så här att om vi vill filma hur en gädda jagar, då gäller det ju först att hitta en hungrig gädda. Och då har vi kommit på en teknik, jag och en kamrat Sonny uppe i Abborrträsk. Då rör vi oss uppe i ett område som heter Kärnheden, där det finns väldigt många sjöar på ett litet område. Och så drar vi båten mellan de här sjöarna för att hitta en gädda. Och jag står i fören och kastar med ett litet ytbete utan krok. Och så ror Sonny tills jag ser en gädda som kommer upp och tar betet. Då vet vi att där har vi en gädda som är hungrig. Sen börjar vi att bli kompis med den gäddan. Och då använder jag en kamera på en lång stång som kanske är 3 meter lång. Som jag sitter i båten och filmar med. Och då kan jag ju se gäddan och förklara för Sonny att nu är den lugn. Nu kan vi ro någon liten meter närmare. Och så håller vi på så tills vi är helt framme vid gäddan. Och sen är vi med den kanske en vecka eller 2 varje dag för att få se när den jagar då.
Mm. Och hur den gör när den jagar, det ska vi återkomma till. Men nu har jag ett önskemål ifrån Karin. Kan du härma en torsk?
Det kan jag. En torsk, nu har den många olika läten, men du ska föra 2. Ett ljud är så här. Det är det här långsamma ljudet. Men när de parar sig och simmar buk mot buk, då låter hanen så här. Och det är en riktigt bra hanen. Den låter så här.
Underbart! Tusen tack! Det är inte jätteofta vi har folk som härmar fiskläten i Naturmorgon. Tack Lena Näslund, Martin Falklind. Vi hörs igen om en liten stund. Ni är ju vid Båven. Jag sitter på en brygga i Stockholms södra skärgård och har sällskap av biologen och undervattensljudexperten Mattias Andersson. Vi ska ju prata lite om fiskläten och fiskhörsel. Vad tyckte du om de där torsklätena som Martin Falklind gjorde?
Jo, det var ganska likt. Och mycket bra. Vi kommer få höra originalet lite senare idag. Mm.
Men är det så att många fiskar aktivt gör ljud?
Ja, det är det faktiskt. Och jag kollar upp lite grann att det finns ungefär 1000 arter, tror man, i vatten i världen idag som gör ljud aktivt. Och av Sveriges kanske 150 arter så är det ett 20-30-tal vad vi vet idag. Men sannolikt är det fler.
Mm. Och är det då Vad vet du om det här, ifall det är det kommunikation eller varför gör de sina läten? Eller om du ger några exempel, det är ju säkert olika.
Ja, nej, men som Martin berättade precis, framförallt vid parning. Det är kanske det mest kända exemplet man vet. Och också man kan experimentellt undersöka hur det fungerar. Men annars är det oftast när man ska bråka, man hävdar sina revir. Men också bara för sociala interaktioner. Det har man sett väldigt tydligt på att många arter gör det för att kommunicera mellan varandra och mellan olika grupper av fiskar.
Ska vi lyssna på ett inspelat på en riktig torsk och se hur det låter? Hur gör den det här lätet?
Ja, men den torsken och väldigt många fiskar har muskler kring simblåsan. Som de hjälper till med att vibrera simblåsan. Och utkommer detta grymtande, lite liknande läte då, som Martin också hämmer så bra. Och vilken frekvens, vilken ljud det blir beror lite grann på storleken på simblåsan faktiskt. Så att lite större fiskar med större simblåsa får lite dovare ljud. Och mindre fiskar med mindre simblåsa får lite ljusare ljud. Men sen finns det andra sätt de kan göra ljud. Och det är att antingen gnida fenarna mot varandra. Eller gällocken eller delar av gällarna som gnider mot varandra. Med ett gnisslande, inte som en gräshoppa, men det är väl lite samma teknik jag tänker.
Ja, alltså det finns just torsken, eller är det andra arter då som gör på det viset?
Ja, det är andra arter.
Mm. Vi har ett till fiskljud från en simpa. Är det de här bottenlevande fiskarna som ser så coola ut med stora fenor som sticker ut överallt och det här stora gapet. Ska vi lyssna på det? Är det också ett simblåseläte det här?
Ja, det skulle jag säga. Och jag har faktiskt haft en simpa i handen och det kändes som en spann, som en katt faktiskt. Nu tror jag att det här är ett varningsläte. Liksom, den har blivit upplockad i ett nät. Det är klart den är arg. Men det är väldigt svårt att egentligen tyda. Vi sätter ju mänskliga ord på det här grymtandet, den här gnidandet eller vad nu är. Men exakt vad det betyder, det vet vi faktiskt väldigt lite om.
Mm. Och sen så, vi hör ju på ett sätt, så här låter det ju när vi har spelat in dem, men hur bra hör fiskar? Olika fiskar.
Ja, precis. Fiskar är ett stort begrepp kan man säga då. Och hörseln beror främst på deras anatomi. Alla fiskar har inneröron, två stycken. Och i varje inneröra sitter tre stycken hörselstenar, kallas för otoliter. Jag har ett par stycken här i ett litet provrör. Det är vita kalciumkarbonatstenar, lite knottriga. Och de gör att ljudet som de hör egentligen rörelse eller acceleration. Så man kan säga att fiskarna har varsin accelerometer i örat. Men om de har en simblåsa som torsken har då kan man också uppfatta ljudtryck, det som vår trumhinna hör. Och det gör att fiskar med simblåsa, de hör lite bättre än de utan simblåsa.
Mm-hmm.
Och det finns faktiskt vissa arter, till och med som mörten, som har nästan som hörselben som förbinder simblåsa med innerörat.
Är det extra bra då?
Ja, då ökar deras förmåga att höra i högre upp frekvenser och lite tystare ljud.
Ja. Men vet vi om de upplever ljuden som vi gör?
Nej, jag har ingen aning om.
Nej.
Och framförallt hur det känns. Vi kan känna vibrationer om vi lägger handen på ett bord och känner vibrationer där. Men att befinna sig i ett vatten som hela vattnet vibrerar, det har vi ju jättesvårt kanske att känna med våran kropp. Medan de har ju då det sidoinsystemet som också reagerar på vattenrörelser. De har inrörat och i vissa fall har simblåsan då. Så de är ju otroligt sensoriska. Och jag brukar säga att hörseln för fiskar är som våran syn för att ta in omvärlden.
Ja, vi ska ta ett fiskläte till. Så här låter knot, eller knorrhane, som är också en bottenlevande fisk som ser lite speciell ut. Ja, vi är ju lite bortskämda på land med fågelsång och sådär. Fiskarna kan ju kanske inte riktigt mäta sig där, men ja, vem kan det egentligen? Vem kan mäta sig med fågelsång? Det har blivit dags att ta en titt på förra veckans naturfråga. Vi ska se vilka som vinner våra naturmorgonpriser den här veckan. Och frågan löd så här.
Att jaga i stim i denna vattenbjässes melodi. Sommartid kan den flyga fram både i och över svenska vatten med hög salinitet. Där den verkar ha en återkomst nu till den grad att det anordnas safarin. Det kan låta på släktnamnet som att den är en tunnis, men arten vi söker kan bli större än Östersjöns enda val. Och i sitt namn har den färgen som Ted sjunger om. Rätt svar är blåfenad tonfisk. Det visste Jan Vidén i Uppsala som vinner en termos. Siri Persson Schmitterlöf i Tierp får en tygkasse och Greger Torsén i Hallstahammar får ett naturmorgontygmärke på posten. Stort grattis! Och det var ju några sekunder av intro till Ted Gärdestads Himlen är oskyldigt blå som vi spelade upp i samband med frågan. Lasse Bäcke i Borlänge skriver så här: visst är det fantastiskt att den blåfenade tonfisken är tillbaka i svenska vatten. En mäktig fisk som jagar näbbgäddor och makrill så det stänker om det. Trots sitt latinska namn, tunnus tynnus, är den en bjässe med otroliga fartresurser. 2023 så var det riktigt många blåfenade tonfiskar som jagade makrill i Öresund och Naturmorgons Jenny Berntsson-Djurvall hängde med på en turbåt ut.
Det går lite gäss på sjön. Alltså vågorna bryter och det blir vita toppar. Så först ser jag bara det. Men sen, omisskännligt. Långt bort ett jätteplask. Alltså, tänk er att en ponny eller något skulle göra ett plask.
Oj, nu plaskar det där borta. Ja, där var en. Oj, vilka plask. Det här är ju lite svårt att beskriva i solblänket på vågorna. Kommer plötsligt, det tar ju inte en sekund, så är hela den här jättefisk uppe och sen så magplask kanske man kan säga, så att det blir ett stort vitt skum runt om. En och 300 meter bort kanske.
En shetlandsponny kan väga 200 kilo. En vuxen blåfenad tonfisk väger åtminstone det. Och uppvisningen har bara börjat.
Där kommer den. Oj, 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 oj. Nu är de plötsligt på andra sidan. Makrillen försöker hoppa ur havet, känns det som.
Oj!
Oj!
Jävlar vad coolt, han var typ 30. Där, hoppa fan.
Oj! Nu är vi nära.
Oj!
Oj! Nu är de alltså precis runt båten.
Den.
Vi ser väldigt mörka blå ryggar, sylvassa rygg- och stjärtfenor och plask precis under ytan. Tonfiskar jagar i stim och de liksom trycker upp bytesfiskarna framför sig och uppåt. Och då gör de alltså makalösa hopp så att hela den väldiga kroppen flyger framför oss.
Ja, precis.
Åh, nej.
Jenny Berntsson Djurvall på blåfenad tonfisktur vid Öresund. Lena Näslund, morgonens fältreporter. Det verkar ju vara en mäktig syn det där. Har du sett blåfenad tonfisk någon gång?
Jag har sett blåfenad tonfisk men inte hoppa ur vattnet, men haft väldigt närkontakt med den under första året när de märktes utanför vatten utanför Lysekil. Och det är, alltså Martin, det är ju som en verklig maskin, tonfisken. Man ser den så är det som bara en enda muskel.
Ja, och den är ju så fantastiskt designad. Jag vet inte om du tänkte på det. Den är ju verkligen gjord för att simma hela livet i full fart. Den kan vika in fenorna. Till exempel ryggfenan viker den in i ryggen. Så om du känner på ryggen på en tonfisk när den vikt in fenan, så känner du ingenting. Det finns inga skarvar, ingenting. Ögonen är inbakade i typ som gelé. Så att känner du över huvudet på en tonfisk, så känner du inte ögonen ens, va? Så att det är en fantastisk varelse det. Och att se dem jaga som vi hörde här i det här inslaget, det är också väldigt mäktigt.
Mm. Och det är, makrillen är väldigt central i en tonfisks liv.
Ja, och kanske ännu mer näbbgäddan i våra vatten. Det har man ju konstaterat att det är näbbgädda som är den främsta bytet då. Som det finns ganska mycket av. Det är ju ingen kommersiellt gångbar fisk, så att det är ingen som jagar den. Förutom tonfisken då. Så den har vi lämnat i tonfisken.
Mm. Men du, att lyckas filma tonfisken när den rör sig under vattnet, det måste vara en verklig utmaning.
Ja, men det är så här, det är nästan omöjligt. Därför tänkte du stå på havet i båten, det är 360 grader runt dig. Någonstans kommer den hoppa. Och där ska du då ha filmat in med teleobjektiv och ha ställt skärpan just där. Mm. Så att det är ett väldigt frustrerande arbete. Och vi har ju varit med forskarna från SLU sedan 2017 och följt deras arbete och försökt att filma jakterna då. Varje höst flera veckor. Och vissa höstar, vi får inte en enda bild som är bra. Så att
det är en utmaning. Men alltså rörelse, vandring, det är tonfiskens liv. De vandrar hela tiden.
Ja, det kan man säga. De flesta fiskar vandrar ju. Tänker man inte så mycket på. Men tonfisken vandrar ju. Vårt bestånd då, om man säger så. De leker ju nere i Medelhavet. Och sen vandrar de när de är små i Medelhavet. Sen när de är lite större ut i Biscayabukten. Och när de är riktigt stora så gör de ju långa vandringar ut i Atlanten. De kommer upp till oss på hösten. Och sen så vandrar de ut i Atlanten, ut i Atlantryggen. Och där dyker de ner till över 1000 meters djup. För att jaga förmodligen bläckfisk. Sen ser man dem längre söderut, nästan utanför Afrikas kust. Och när våren, maj, juni kommer så ser man dem in genom Gibraltar och så in i Medelhavet för att leka igen då.
Mm. Men det var ju tonfiske var ju stort om vi tittar tillbaka i tiden i Sverige. Sen var de helt borta.
Ja.
Men nu har de alltså kommit tillbaka. Varför?
Ja, vi fiskade ju då, början på 1900-talet så började vi utveckla våra fiskemetoder. Så vi blev mer och mer effektiva. Och alla länder vill ju fiska så mycket som möjligt. Fiskade helt enkelt för mycket. Och då var de försvann från oss på 60-talet. Början på 60-talet. Och så kom de tillbaka runt 2015-2016. Och det var tack vare en bra förvaltning helt enkelt.
Nere i Medelhavet då?
Nej, i hela Europa.
I hela Europa.
Alla länderna slog sig upp och enades om att nu måste vi ta och låta det här beståndet växa till sig. Och nu måste vi fiska hållbart, inte ta mer än beståndet tål. Så det är ett fantastiskt bra exempel på att det går att förvalta fisk. Det borde vi egentligen ta och göra på alla fiskar.
Mm.
Ja, Lena Näslund, vi kommer återkomma till dig och Martin Falklind om en liten stund. Jag sitter här med Mattias Andersson, undervattensljudexpert. Tonfisk, låter de? Ton, det låter lite musikaliskt.
Det kan man tro, men vad jag hittat så finns det ingenting som visar på att de gör aktivt ljud. Och de hör ganska dåligt. Om vi tänker oss smörten som jag nämnde sist som hör väldigt bra, så är tonfisken helt på andra sidan. Den har ingen simblåsa, vilket gör att den bara hör de här vattenrörelserna då. Mellan mört och tonfisk och plattfiskar som inte heller har en simblåsa, så har vi då kanske torsken som hör helt okej. Laxen hör lite blandat. Sillen hör lite bättre än torsk, för den har lite specialanpassade simblåsedelar som sträcker sig mot örat.
Mm.
Men hur de hör är väldigt kopplat till hur de lever.
Ja, det här är Naturmorgon och det handlar en hel del om hur det låter under ytan. Vi har ju nosat på olika fiskläten. Det kommer bli säl och val längre fram i programmet. Men nu ska det bli lite fysik. För vad är egentligen ljud? Jo, men när någonting vibrerar, som mina stämband gör just nu, eller som torskens simblåsa, så sätts partiklarna runt omkring i rörelse och så puttar de på partiklarna bredvid, som också sätts i rörelse och så fortsätter det och det blir små områden med högre och lägre tryck. Och när vibrationerna når en trumhinna eller ett fiskinröra så uppfattas då ljudet. Och miljön i ett hav påverkar ljudets framfart på olika sätt. Till exempel kan salthalt, tryck och temperatur påverka hur långt ljudet kan höras. Och i Östersjön är det dramatiska skillnader på vintern kontra sommaren och beroende på hur botten ser ut. Det berättar Ylva Ljungberg Ryding på Totalförsvarets forskningsinstitut.
Jag jobbar med att räkna på hur ljud utbreder sig under vatten.
Är det annorlunda än ljudutbredning ovanför vattenytan?
Det finns några skillnader. En är ju att ljudhastigheten är ganska annorlunda i vatten och luft. I luft går det runt, ja, men runt 300 meter per sekund och i vatten så går det, ja, men runt 1500 meter per sekund. Så det är 5 gånger snabbare i vatten.
Ja, det är ju ganska häftigt. Man kan tänka att det kanske skulle gå lite långsammare i vatten. Att det är någon slags motstånd där ändå.
Ja, nej men det... Jag tror högre densitet ofta kopplar till högre ljudhastighet. Till exempel sten har ju en ännu högre ljudhastighet. Där kan det vara upp mot 5000 meter per sekund.
Mm-hmm. Vad spännande. Så det är en aspekt. Att ljudet går mycket snabbare under ytan.
Ja.
Men sen, det är flera saker som spelar in då hur långt till exempel ett ljud når.
Mm.
Du har ju tagit fram ett exempel här på ett fartyg.
Ja, jag har räknat lite på hur långt ett fartyg låter i olika miljöer. Och då på sommaren när det är varmt på ytan och kallt längre ner, då kommer ljudet att brytas neråt i botten. Så då gjorde jag ett räkneexempel med en mjuk lerbotten och fick en räckvidd på runt 15 kilometer för ett ytfartyg. Att det hörs, ja, men ungefär så långt bort.
15 kilometer. Och då hörs det alltså, då är det märkbart jämfört med de andra ljuden i omgivningen.
Ja, men precis. Jag la in när jag räknade att det blåser 8 meter per sekund. Och sen så la jag in, då finns det modeller för hur mycket vindbrus det blir. Och då är det på 15 kilometer, då är det märkbart. Och sen om man istället har på vintern då, med samma botten. Då på vintern, då blir det ju kallt på ytan. Men det är fortfarande, ja men vid botten är temperaturen fortfarande ungefär samma. Så då man har den mjuka botten. Då kan man höra det här fartyget runt 60 kilometer istället.
Det är jättelångt.
Och har vi istället en hård botten på vintern, en stenbotten, då kan man höra, ja, men nästan 100 kilometer, så 10 mil bort. Man kan tänka lite som ett rum, att om man har en hård botten så kan den, kommer den reflektera mycket och då den hörs längre då.
Då studsar ljudet mot,
ja, då
mot botten.
Ja, men precis, som att man har ett rum med hårda väggar så blir det mycket ekon. Men om man har en mjukare botten då hörs den lite kortare för att det liksom, botten absorberar ljudet.
Varför är det viktigt att ha koll på sånt här?
Ja, men ur ett miljöperspektiv är det ju viktigt, ja, men när man planerar fartygsleder och, ja, men om man pålar vindkraftverk och sånt och ser till att, ja, men att man inte skadar marina djur, att man har koll på, ja, men hur långt låter det här?
Det sa Ylva Ljungberg Ryding på Totalförsvarets forskningsinstituts undervattensavdelning. Nu ska vi till fältreporter Lena Näslund som är inte 100 kilometer bort. Kortare än så, men jag tror inte hon hör mig ändå om jag skriker. 80 kilometer fågelvägen vid sjön Båven. Hallå Lena Näslund, vi behöver ha mikrofoner för att höra varandra.
Ja, absolut. Hör du vad det blåser?
Oj, oj, oj.
Ja, vi står här vid strandkanten. Någorlunda skyddade från blåsten som drar över Båven. Jag är här tillsammans bland annat med Martin Falklind som har producerat den här serien Fiskarnas rike. Och du berättade tidigare om det här arbetet för att kunna filma liksom fiskarnas naturliga beteende.
hur man får jobba på att vänja in sig, hitta olika tekniker som fungerar för olika arter och alltså hålla på kanske en vecka för att göra sig vän med fiskarna så man kan vara där och se vad de gör för någonting. Och gäddan är en av de arter där ni har fått fantastiska bilder på när den jagar. Uppe i Abborrträsk.
Amen. Och det är ju faktiskt så, du säger arter och så är det. Olika arter och olika beteenden. Men också på individnivå. Vi märker ju att vissa gäddor exempelvis, de tycker om kameran. Vi har träffat en gädda en gång som vi filmade i flera dagar. Varje dag vi kom dit och stoppade ner kameran, då simmade den snällt fram till kameran och tittade in i den och nästan nafsade efter kameran. Andra är inte lika glada över kameran utan de sticker. Så att det gäller att hitta rätt individ som trivs med oss och trivs med kameran.
Vissa är skådisar helt enkelt.
Vissa är skådisar, lite narcissister och gillar detta och vill vara med. Så är det.
Just det. Men det ni ville få på film, det var hur gäddan gör när den jagar.
Precis. Och den har ju olika tekniker då, gäddan, beroende på vad den jagar för någonting. Men vi har ju märkt en teknik den har, det är att den nästan som en leopard smyger sig på sitt byte. Och vi kan ju se då hur gäddan kan omöjligen se sitt byte. Men på något sätt så känner den att bytet är på väg in i dess revir. Och då kan vi se hur gäddan smyger långsamt. Den simmar inte utan den rör bara fenorna. Ryggfenan och analfenan. Och så slingrar den slingrar fenan och åker helt rakt som en, nästan som en torped. Men den tar skydd bakom stenar, bakom vegetation, mot bytet. Och närmare och närmare. Till slut så är den synlig. Men om den simmar bakom till exempel en mört eller en abborre, då ser ju inte abborren gäddan. Men vid någon tidpunkt så kommer bytesfisken då, byten, att känna gäddans närvaro.
Vibrationerna i vattnet kanske.
Ja, precis. Och då kan vi ju se när vi tar ruta för ruta vad som händer. Precis i samma ögonblick som abborren spänner musklerna för att ta sitt första simtag och fly därifrån, då exploderar det bara. Och så kommer gäddan och har en mycket snabbare accelerationshastighet än vad abborren har. Och så tar den här. Väldigt spännande att se.
Ja, fascinerande. Du, och gäddorna är väldigt revirtrogna.
Ja, vissa gäddor vandrar säkert runt och följer fiskstimmen pelagiskt. Men det där är svårt för oss att filma. Vi har inte kommit hit än. Så att vi försöker ju hitta gäddor som är på grunt vatten. Så stora gäddor som möjligt på så grunt vatten som möjligt. Gärna bara en meter, för då är det enklare att filma dem. Då ser vi gäddan. Den kan liksom inte försvinna ner i djupet. Så det är ju tricket och det var därför jag berättade då att vi letar med vår teknik då. Sonny ror, jag kastar till exempel en liten grodimitation utan krok, drar i ytan tills det kommer upp en stor gädda på grunt vatten och tar den. Och då vet vi, där är en gädda. Och då har vi märkt att den gäddan är förmodligen kvar nästa dag och förmodligen nästa vecka också. Och då lär vi oss var den har sitt revir. Ofta är det bara kanske 10 gånger 10 meter. Så då är det ju enkelt att hitta gäddan. Mm. Om vi långsamt tar oss in i reviret tills vi hittar den då. Och vänjer den vid oss. Och det kan ta några dagar.
Mm. Har du försökt göra motsvarande sak med malen?
Det har jag inte, men vi ska göra det nu, tänkte jag.
Ja. För nu ska vi skifta fokus från gäddan till malen. Sjön Båven är ju berömd för sina malar, får man väl lov att säga. Man brukar ju prata emån och man brukar prata båven när man pratar om mal. Och här kommer en liten väska, kan man säga, en liten bårväska. Och i den så ligger det en mal. Där höll Rickard på att bli alldeles nedstängt. Den här, vad skulle du säga att den är? Oj, där är breda munnen. Ganska brett mellan ögonen och ett skapligt gap den har.
Ja, verkligen. Det här är en fisk som är kanske, men knappt, kan det vara? Knappt 1,5 meter. 1,30 kanske, 1,40. En hona som jag har fångat och ska märka med en akustisk sändare.
Just det, så att man kan följa den sen, hur den rör sig.
Ja, men precis. Så vi har skapat ett nätverk över sjön som gör det möjligt att fånga in signalen från den här sändaren. Så vi kan dels se hur den rör sig, men sen själva sändaren i sig har vissa egenskaper och samlar in vissa data då.
Ja, spännande. Men du, ni ska få förbereda lite mer. Så återkommer vi.
Yes.
Så får vi vara med hur det, om hur det går till. Och få titta lite mer noggrant på den också när den kommer upp i en vagga som finns här.
Det ser vi fram emot. Lena Näslund som är fältreporter vid sjön Båven utanför Sparaholm i Sörmland. Hon är där med Rickard Gustafsson från Sportfiskarna. Och vi har också hört filmaren Martin Falklin som är med oss den här morgonen. Ja, vi upplever ju undervattensvärlden idag. Och i nästa timme då kommer det bland annat bli sälkonsert. Så ska vi få veta hur mycket vårt människobuller påverkar livet där nere under vattenytan. Naturmorgon är tillbaka efter nyheterna och landväderprognosen. Vi säger god morgon till Caroline Wahlberg på SMHI.
Ja, god morgon. Vi är inne i en ostadig väderperiod och landet kommer i omgångar att beröras av tidvis regn eller skurar. Under dagen idag rör sig ett område med regn eller skurar långsamt norrut över Svealand och Norrland. I Götaland får solen samsas med molniga stunder och framförallt under kvällen och natten en del skurar. Risken för bränder i skog och mark är stor på norra Gotland samt vid ostkusten i Götaland och Svealand. Prognos till imorgon bitti, södra Götalands fastland, växlande molnighet och 14-18 grader. Från eftermiddagen ökad molnighet och tidvis även skurar, i natt 9-12 grader. Sydvästlig vind med friska vindbyar, i kväll svag vind. Norra Götalands fastland. Det blir allt mer växlande molnighet och omkring 15 grader, vid ostkusten knappt 20. I natt molnigt följt av regn eller skurar söderifrån och då 6-10 grader. Sydvästlig vind med friska till hårda vindbyar, ikväll svag vind. Öland och Gotland, soligt väder varvas med molniga stunder och på dagen 14-18 grader. I natt molnigt, lokalt någon skur och 9-12 grader. Sydlig eller sydvästlig vind med friska vindbyar som avtar ikväll. Östra och sydvästra Svealand. Halvklart till mulet omkring 15 grader och tidvis regn eller skurar som upphör under eftermiddagen. I kväll och i natt i Värmland lokalt någon skur, i övrigt varierande molnighet. I natt 6-9 grader. Västlig eller sydvästlig vind med friska till hårda vindbyar, i kväll efterhand svag vind. Nordvästra Svealand samt södra Norrlands kustland. Mulet, tidvis regn eller skurar och 10-13 grader, i Dalafjällen lite lägre. Från kvällen i Dalarna, Gästrikland och Hälsingland uppehåll och i natt här klart till halvklart väder. I Medelpad och Ångermanland kan skurar dröja kvar. Temperatur i natt 3-8 grader, i Dalafjällen nära noll. I Dalafjällen frisk nordvästlig vind och i Gästrikland och övriga Dalarna vind mellan syd och väst med friska vindbyar. I övrigt först svag vind, men från eftermiddagen allmänt vind omkring väst med tidvis friska vindbyar. Södra Norrlands inland och fjälltrakter. Fortsatt regn och på dagen 5-10 grader, lägst i fjälltrakterna. Från kvällen börjar regnet att upphöra söderifrån och följs i natt av på många platser minskad molnighet och då 1-5 grader. Västlig eller nordvästlig vind med friska vindbyar som avtar till natten. Norra Norrlands kustland. Regn sprider sig norrut och på dagen 10-14 grader. I eftermiddag eller ikväll börjar regnet mattas av med början i Västerbotten men kan följas av skurar. I natt 6-9 grader. Ostlig vind, från ikväll svag vind. Och så slutligen norra Norrlands inland och fjälltrakter. Även här regn som sprider sig norrut och på dagen i allmänhet omkring 10 grader, i fjälltrakterna 3-8 grader. Under natten börjar regnet att mattas av i södra Lappland och då 4-8 grader, i fjälltrakterna 0-5 grader. Mest svag vind från kvällen, i fjällen västlig eller nordvästlig vind, på kalfjället tidvis frisk. Imorgon får Götaland och Svealand samt sydvästra Norrland räkna med tidvis skurar. Även i nordligaste Norrland skurar och övriga Norrland växlande månighet med utrymme för sol. I början på nästa vecka så väntas det ostadiga vädret hålla i sig med tidvis regn eller skurar. Från mitten av veckan kan vädret möjligen börja stabilisera sig samtidigt som varmare luft kan ta sig in. Några temperaturuppgifter. Klockan 6 hade Stockholm, Göteborg och Malmö 12 grader, Karlskrona 13, Kalmar 12, Visby 13. Jönköpings flygplats 9, Norrköping 11, Karlstad 9, Gävle 12. Mora och Sundsvall 10, Östersund 9, Umeå och Vilhelmina 10, Luleå och Kiruna hade 9 grader. God morgon från SMHI.
Här är Ekot, god morgon. Möjligheterna att söka vård i sommar ser bättre ut än förra året enligt landets regioner. Det visar Ekots undersökning. Ann-Katrin Eriksson är sjuksköterska på akuten på Centralsjukhuset i Karlstad.
Det är inte lika många vakanser, så att för våran del så vi ser fram emot sommaren med tillförsikt.
10 av regionerna svarar att förutsättningarna för att klara att bemanna vården den här sommaren är bättre än i fjol. Däribland Stockholm, Skåne, Jönköping, Västernorrland och Värmland, där Marcus Nilsson är chef för akuten i Karlstad.
Vi har vänt kurvan och öppnar fler vårdplatser och så även kan hålla mer öppet under sommaren. Och tillgången på sjuksköterskor som har förbättrats ganska avsevärt det senaste året.
Tillgången till vårdplatser har ökat i 6 regioner. Bara en svarar att de minskat, Jämtland Härjedalen. Det är de tillsammans med Gävleborg som svarar att förutsättningarna för bemanningen försämrats denna sommar. Enligt Susanna Björklund, biträdande sjukvårdsdirektör vid Region Gävleborg, handlar det bland annat om att de fasat ut hyrpersonal.
Det finns helt enkelt sämre med vikarier. Och sen också på våra sköraste avdelningar har vi mycket föräldraledigheter.
Ann-Katrin Eriksson på akuten i Karlstad räknar med en hanterbar sommar.
Det har ju fixat det här förut, så att det går väl i år med, tänker jag.
Reporter var Thomas Hedman. I Ukrainas näst största stad Charkiv har minst 2 personer dödats och minst 17 skadats i ryska attacker under natten, uppger stadens borgmästare. Han skriver att Charkiv upplever den kraftigaste attacken hittills under det ryska anfallskriget, enligt TT. Flera stadsdelar har attackerats med både drönare, robotar och glidbomber. Borgmästaren uppger att minst 40 explosioner har hörts i staden under 1,5 timme. Säpo upptäcker allt fler barn i sitt underrättelsearbete för att förhindra terrordåd. Det handlar bland annat om personer som uppger att de vill utföra attentat och som ofta är aktiva i forum på nätet. Utvecklingen har lett till att Säkerhetspolisen nu också gör fler orosanmälningar till socialtjänsten. I Laholm blev 2 personer påkörda av en A-traktor igår kväll, rapporterar Hallandsposten. Larmet kom vid 9-tiden och de 2 personer som enligt polisen färdades på en elsparkcykel fick föras till sjukhus med allvarliga skador. Och så vädret. Idag får Götaland allt fler luckor i molntäcket, men i eftermiddag väntas Skåne få regn. I Svealand och södra Norrland rör sig regn bort långsamt norrut och breder istället ut sig över norra Norrland. Och temperaturer väntas bli från i söder 15-20 grader till i norr 10-15 grader. Ekot, Elisabeth Lidén.
Där är P1. Sveriges Radio.
Ljudnivån i Östersjön har gått upp. Det beror inte på tumlarnas högfrekventa klickande eller någon annan av havets invånare. Utan det är vi människor som låter. När vi karterar botten med sonar eller driver vindkraft och båtar. Och vid rätt förhållanden kan fartygsbuller höras på 100 kilometers avstånd. God morgon och välkomna till Naturmorgon i P1, som idag har Stockholms södra skärgård som studio. Och det är ett avsnitt som knorrar och knäpper och pruttar och skäller och brummar. Temat är undervattens ljud och undervattens liv. Strax är det dags för malmärkning vid Båven, där fältreporter Lena Näslund är tillsammans med forskare och med filmaren Martin Falklind. Karin Gyllenklev heter jag, och tittar man ut här över Östersjön så är det ju, det har börjat blåsa lite grann, små krusningar på den gråa vattenytan, men det är ändå ganska fridfullt. Desto bullrigare tillvaro verkar det vara under ytan. Vi ska få följa med ut på havet nu med forskningsfartyget Elektra. För 3 veckor sedan ungefär gav det sig ut för att sjösätta en stor gul bullerboj utanför Landsort i Stockholms skärgård. 2 stora betongfundament ska hålla bojen på plats, och när de plumsade i blev Mattias Andersson, marinbiolog och undervattensljudspecialist på Totalförsvarets forskningsinstitut FOI, lite blöt. Du blev lite blöt på hjälmen.
Vad sa
du? Blev lite blöt på hjälmen.
Ja, men absolut. Det var lite uppfriskande faktiskt, den här värmen. Här blir ett stort plask.
Ja.
Ja, ska vi hitta någon plats här inne?
Ja, det tycker jag.
Vi ska sjösätta en mätboj som ska spela in undervattensbuller från fartyg.
Varför vill man göra det?
Kontinuerligt buller från fartyg, som vi brukar benämna det. Det skapar, kan man säga, en bullermatta i havet. Det finns så mycket fartyg där ute att liksom det finns oftast några fartyg som genererar buller nästan hela södra Östersjön någon gång under tiden. Och vi har haft mätningar vid Norra Midsjöbanken som ligger söder om Gotland, och där har vi inte en enda tyst minut. Och det vi är oroliga för nu då, det är just att den här bullermattan kan maskera viktiga ljud för djuren. Dels använder de flesta djuren faktiskt hörseln för att navigera, hitta partners, hitta föda och allt möjligt annat. Så hörseln är ett jätteviktigt sinne för dem. Och om det bullret då maskerar viktiga signaler för dem, så kan det påverka dem väldigt, väldigt negativt.
Så då ska ni sätta ut den här bojen som ska mäta buller från, men inte från alla, utan från vissa fartyg?
Ja, i det här projektet då, som heter InsightShip, som vi gör tillsammans med Svenska Miljöinstitutet IVL, finansierat av Trafikverket, så ska vi försöka dels spela in fartyg från framförallt den kommersiella sjöfarten, fraktfartyg, och sen göra det här faktiskt datan tillgänglig för dem själva, så att de ska själva veta hur mycket bullrar våra fartyg. Idag så poängsätter man mycket andra miljöpåverkningar, men inte just undervattensbuller. Och det finns då ett miljösystem som heter Clean Shipping Index, som IVL har. Och den poängsätter just då hur mycket man släpper ut från till luften och mycket andra parametrar. Men buller finns inte med där. Så vi ska ta fram, kan man säga, en liten pilot för hur kan vi faktiskt poängsätta bullerbidraget från fartyget också.
Nu åker den upp i luften, mätbojen.
Ja, men precis. Nu blir det lite spektakulär lyft här för att komma kunna sjösätta bojen.
Nu var allting klart.
Ja.
Då kan vi ta vedbarna. Ja, stort tack. Nu ska vi bara ta en testlöpa förbi här och se att vi får någonting gjort också.
Mattias Andersson, marinbiolog och undervattensljudspecialist på FOI. Och du är ju med live den här morgonen också. Nu ligger bojen där utanför Landsort och guppar och spelar in fartyg då.
Ja. Det fungerar alldeles utmärkt.
Vi körde ju över med forskningsfartyget. Ska vi höra hur det lät när bojen spelade in sin första inspelning?
Gärna.
Det känns som ett ljud som är jobbigt i längden nu.
Ja, det är som jag nämnde, vi kallar det för ett kontinuerligt ljud, att det förekommer väldigt länge i naturen. Och det vi hör är ju allt ifrån maskindelarna, det är propellern som roterar, vi hör lite grann, lite knaster kan det vara också, det är små bubblor som kaviterar. Och
typ sprängs?
Ja,
eller?
Men precis, de imploderar. Och om man lyssnar ute, och vi har väldigt många inspelningar utifrån havet, för vi utför för Havs- och vattenmyndighetens räkning den nationella miljöövervakningen. Så vi har ett antal stationer kring Sveriges kust där vi övervakar ljudnivån om den går upp eller ner. Och i detta då så får vi då, som jag nämnde vid Norr- och Mittjobanken, det är passage på passage på passage. Så det blir som en motorväg helt enkelt.
Ja, och det här har ökat liksom på sistone, bullrigheten under ytan.
Det är faktiskt lite svårt att säga just nu. Vi har hållit på i ett antal år och det är en väldigt stor variation över året. För tänk på, de flesta varor vi köper färdas ju på havet. Så det beror lite grann på faktiskt vårt köpbeteende, skulle jag säga. Köper vi väldigt mycket prylar, då kommer vi behöva mer fraktfartyg.